Hej alla och välkomna till ett nytt avsnitt av O-podden. I det här avsnittet av O-podden kör vi en liten tillbakablick som vi gjorde för några avsnitt sedan. Denna gång kör vi en tillbakablick från podd 11 till 20 och vi får höra lite från bland annat Anita Schulman, Michaela Laurén, Leone Milton och Bianca Meijer från Lyckopodden, Mia Parnevik, Nicole Falciani, Ann-Sofie Blixt och Jenny Lindström från organisationen Tilia som jobbar med psykisk ohälsa bland ungdomar. Vi har även Ellen Bergström, Anna Brolin och Caroline Törnqvist som är familjejurist på Nordea Private Banking. Och hon hjälper dig hur du som kvinna ska få koll på din ekonomi. Det känns lite som att man upprepar sig själv i de här frågorna. En del frågar ungefär likadana, men jag tycker ändå att det är ganska positivt. Det visar ju bara på att vi kvinnor faktiskt funderar över hur vi ska bli lyckligare, vad vi kan göra för oss själva och hur vi ska bli starkare individer. Glöm inte att spana in O-podden på Instagram. Där heter jag O-podden. Men nu kör vi! Anita Schulman.
Jag skulle vilja veta om den bok eller film som på något sätt förändrade ditt liv eller ditt sätt att se på saker.
Ja, jag kan ju börja med en liten bekännelse. Jag har ju typ aldrig läst klart en bok i hela mitt liv. Eller jo, jag har läst de här Sofie Kinsella, typ en shopaholics bekännelser. Men jag tycker inte riktigt det anses som en riktig bok. Bok, mer kanske typ en lite finare form av en tjejtidning, så ingen direkt bok som har förändrat mitt liv. Jag börjar alltid på böcker och är så exalterad över att jag ska läsa en ny bok och se mig själv som den där personen som bara maler igenom en bok. Men jag blir liksom lika besviken på mig själv varje gång. Jag är inte den där personen. Det första jag gör är också att när jag får en ny bok så börjar jag läsa sista ordet i slutet. Sen läser jag också sista meningen och ibland om det liksom går riktigt överstyr så läser jag hela sidan. Så omogen är jag. Nej men alltså, när jag börjar läsa böcker då läser jag också ungefär hälften av boken eller typ 75%. Sen börjar jag tröttna och senaste boken jag läst var nog den här El Choco som handlar om en svensk kille i Bolivias värsta fängelse för knarksmugglare. Men jag läste ju som sagt bara hälften. Och i somras började jag även läsa Jackie Färms bok, den här Rövardotter. Så jag ska fortsätta på den, för den var verkligen riktigt bra och försöka läsa hela. Men en bok jag verkligen vill läsa eller lyssna på, för ibland känns det som just ljudbok, för min del är det enda hoppet. Och det är ju den här boken som alla pratar om, The Power of Now med Eckhart Tolle. Så den ska jag nog ta mig an. Det kanske inte kommer förändra mitt liv, men jag kommer nog, alltså det kommer i alla fall påverka hur jag ser på mitt liv, tror jag. Tyvärr kan jag inte komma på någon film som har förändrat mitt sätt att se på världen. Men jag älskar dokumentärer och en dokumentär som jag såg som heter Food Inc. som handlar om hur USAs matproduktion fungerar, fick mig att verkligen faktiskt tänka till. Alltså tanken av vad jag såg verkligen äcklar mig så fruktansvärt och filmen har gjort att jag i alla fall ofta tänker igenom mina matinköp. Kanske inte alltid äter kött eller väljer ekologiskt i den mån jag kan. Och kanske väljer grönsaker mer ofta än kött. Det där är ju liksom en ständig diskussion och det är svårt för oss liksom privatpersoner att göra någonting. Visst, alla kan göra någonting, men i det stora hela så är det ändå faktiskt alltså, företagens ansvar. För även om jag gör stora radikala förändringar i min kost så påverkar det här ganska minimalt i det stora hela. Men företagen kan ju påverka mer än vi privatpersoner. Och det är där ansvaret behöver tas tycker jag. Företag och politiker, för snart kommer vi stå där och vara liksom efterkloka och tänka så här, vad har vi gjort med världen? Och så kommer de politiker säga så här, we should have done this earlier. Yeah, you should have. Så ja, dokumentärer och sådana här matdokumentärer får ju en verkligen att tänka till för man kan ju bli så äcklad. Michaela Laurén.
Om du bara en vecka kvar att leva, Vad skulle du göra? Vilka människor skulle du kanske ta kontakt med? Vad skulle du liksom passa på att göra? Vad skulle du säga till dessa människor?
Ja, jag skulle nog ut och resa med hela familjen. Jag har till exempel alltid velat åka på safari, och då skulle jag också inte behöva vara så rädd att någonting skulle hända mig eftersom jag ändå skulle dö. Och då skulle jag kunna gå fram till djuren närmare, även om det skulle vara lite riskabelt. Och då skulle säkert något djur hoppa på mig och skulle jag dö. Och sen så skulle läkaren ringa och bara... Vi har blandat ihop dina provsvar. Du ska inte alls dö. Och så är den död, typiskt mig. Nej, men jag skulle verkligen ut och resa och se världen med min familj. Och sen om jag skulle kontakta någon. Så jag har ingen person i mitt liv som jag saknar eller som jag inte haft kontakt med på länge, som inte liksom redan finns där. Jag försöker lösa sådana saker innan det är för sent, så att säga. Så resa iväg till något fint ställe med hela familjen och bara ha det bra. Leona Milton och Bianca Meyer från Lyckopodden.
Hur ska man leva?
Hur ska man leva?
Bra!
Och hur hittar man kärleken?
Alltså det är ju lätt att säga att man ska göra det man vill. Liksom följ ditt hjärta, ut och res och gör det din kropp skriker. Absolut, gör det! Men det är nog ganska svårt. Jag tror att man liksom måste börja med baby steps för att känna att man lever som man lär. För det ger också frid och glädje. Jag tänker att man alltid ska göra vad du tycker om. Låt inte åsikter komma i skymundan, utan säg dem högt och våga diskutera och våga säga vad du tycker. Säg ifrån. Alltså hur många gånger har man inte fått skit för något som inte ens varit ens egna fel? Eller hur många gånger har man inte tystats ner på grund av en kommentar? Alltså våga sig ifrån. Alltså hur mer ska man leva? Jag tycker man ska hjälpa någon och våga hjälpa någon. Ibland kanske liksom någon ramlar och man står där helt handlingsförlamad som någon knäppis och bara ser på. Men gå fram. Hjälp till. Fråga hur det gick och liksom, jag tror det är så många idag som bara står och ser på när saker händer. Alltså agera. Jag lovar att du mår bättre själv efter det. Ja, så börja med små steg för att sedan kunna ta stora steg ut i världen. Och på så sätt leva det liv du vill leva. Så tycker jag man ska leva. Ja, och hur hittar man kärleken? Ja, jag tror inte man hittar kärleken. Jag tror att den finns där. Många jag känner som träffat sin livskärlek har oftast en underhistoria kring hur det träffades. Nästan alltså skrivet i stjärnorna historia. Och alltså jag tror det oftast är så. Du blir tillsammans med någon i din bekantskapskrets eller en person som du känner, som känner den personen och så vidare. Och på den vägen är det nog. Jag tror verkligen på det klyschiga, liksom låt det hända. Är det någon som inte svarar på ditt sms efter 2 dagar och säger sorry, jag har haft en del på jobbet. Ja, men då säger man bara okej, ha det bra, hej. För då är det inte rätt person. Jag tror även stenhårt på uttrycket är det rätt så är det lätt. Och det här med kärlekshistorier som är skrivna i stjärna. Jag kan lova er att historien om hur jag och min pojkvän träffades borde det göras en film om. Och när man ser på filmen tänker man så här. Alltså det här kan aldrig hända på riktigt. Men det kan det, och historien är helt sjuk. Och jag lovar er att jag ska dela med mig av den någon gång. Mia Parnevik.
Frågan skulle egentligen vilja vara att känner du att du har gjort allt du kan för dig själv? För det tror jag många kvinnor kanske inte ställer sig själva.
I den situation jag är i idag känner jag absolut att jag har gjort allt jag kan för mig själv. Jag lyssnar väldigt mycket på mig själv och mitt hjärta, och jag känner liksom en självsäkerhet i det jag gör för mig själv. I min tidigare situation kände jag nog inte att jag gjorde allt jag kunde för mig själv. Eller på något sätt kände jag att det fanns så mycket mer av mig själv att ge i till exempel min jobbsituation. Jag tyckte att jag hade så mycket andra perspektiv att ge, liksom idéer som inte togs hand om på riktigt. Eller inte riktigt fanns möjlighet för utveckling. Och det finns ju självklart många anledningar till det. Det behöver ju inte vara så att ens närmsta chef liksom säger att du inte kan utvecklas eller att det inte finns möjlighet till det. Utan det kan ju vara liksom en chef som sitter på ett kontor i ett annat land. Eller liksom man inte har pengar och de har ingen aning om liksom ens utvecklingstörst. Men jag tror nog att man ska vara lyhörd med det man vill. Alltså jag vill utvecklas, då måste du säga det liksom. Hej, jag tycker att det jag gjort börjar bli enformigt. Finns något annat jag kan jobba med eller lära mig? Det är ju saker man gör för sig själv inom jobbet. Så om du vill utvecklas och inte känner att du gjort allt vad du kan för dig själv och din utveckling, fundera på vad det är du vill och se till vad det är du vill. För det är bara då du kan utvecklas. Det är ingen som kommer fråga dig så här, vad vill du hålla på med? Eller liksom, här har vi ett nytt projekt inom det här. Det ser ut som att du vill utvecklas. Ta det. Ibland kanske, men våga säg, för det är då personer kommer och frågar dig. Men om man kollar på sig själv så tror jag att man måste ta sig tiden att känna efter vad man vill och vad man vill göra för sig själv. Och därefter måste man agera. Ta till exempel en promenad varje morgon, som jag sa i podden innan. Promenera med dig själv och tänk igenom liksom, vad är det jag vill i livet? Vad känner jag just idag? Vart vill jag komma? Vad vill jag känna inom en framtid? Vad är det liksom som skriker i din kropp? Vad är det som vill ut? Och det är bättre sent än aldrig att göra en förändring. Tänk på det. Så tänk på dig själv, vad du vill göra och do it. Nicole Falciani.
Om du fick välja exakt hur ditt liv skulle se ut om 10 år, hur skulle det se ut då?
Om 10 år är jag 37 år. Härligt. Jag har ingen aning om hur jag skulle vilja att mitt liv såg ut då. Jag antar väl att jag har barn. Kanske har 3 barn, men man får ju vara glad om man kan få 1, som jag har lärt mig. Jag skulle väl, alltså om jag fick önska så skulle jag vilja bo i USA på vintern och vara i Sverige under sommaren. Så vi får se hur det blir med det. Allt kan ju hända och ingenting kan hända. Man vet aldrig med livet. Men man måste vara ödmjuk och tacksam för det man har. Och ibland glömmer man lätt bort det i dagens samhälle. Så jag hoppas egentligen att om 10 år så ska jag vara tacksam för det jag har. Istället kanske för att säga, jag skulle önska att jag bodde där, eller jag skulle vilja det här, eller jag skulle vilja ha det där, och jag vill att mitt liv ska se ut på det här sättet. Utan jag tror nog att livet löser sig själv, bara man liksom är ödmjuk och tacksam inför det. Ann-Sofie Blixt och Jenny Lindström från organisationen Tilia, som jobbar med psykisk ohälsa bland ungdomar.
Vilken är den bästa boken du har läst?
Alltså, det här blir den här klassiska frågan. Men om du fick säga någonting till dig själv innan du var 20 år, vad skulle du vilja säga till dig själv då?
Ja, vad skulle man säga till sig själv? Det är ju chilla. Alltså det kommer bli bra hur ditt liv än kommer att se ut. Jag kunde ju vara hysterisk i min prestationsångest. Jag kunde skrika typ så här: jag kommer aldrig få ett jobb och ingen kommer vilja anställa mig om liksom jag har fel på det här provet. Och jag kan ingenting. Men liksom, alltså jag var ju bara sån drama queen. Men jag förstår ju nu liksom att prov i skolan har ingenting att göra med din framtid. Du kan plugga upp, göra om, göra fel. Så ta det lugnt. Det kommer att bli bra. Och jag minns också att jag ville vara omtyckt av alla. Så jag skulle nog säga till mig själv, du behöver inte vara omtyckt av alla. Du gillar inte alla, så alla kan inte gilla dig. Du behöver heller inte vara alla till lag, så vara service-minded åt alla du träffar. Utan även liksom här, ta det lugnt, det löser sig. Allt löser sig. Och det är väl det alla brukar vilja säga till sig själva när de var yngre. Att allt löser sig, ta det lugnt. Det kommer att bli bra. Ja, åter tillbaka till första frågan som frågades av Anita Schulman. Vilken bästa boken var som jag hade läst. Så kolla in fråga 1.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ellen Bergström.
Vad gör dig glad på riktigt?
Alltså jag blir på riktigt glad när jag får alla fina kommentarer från er som lyssnar och att jag ser att det är så många som lyssnar på podden. Det blir jag riktigt glad av. Sen blir jag glad när jag har sovit bra och är utvilad. Sömnen är för mig jätteviktig. Sen älskar jag överraskningar och jag älskar att vara barnslig. Så jag blir också jätteglad när jag får vara barnslig och bli överraskad. Anna Brolin.
Hur man som kvinna då ska kanske gå in i en föräldraroll, eller om man kan tänka sig att göra det, eller om man har varit med om det. Jag måste ju... hur man gör för att se på sig själv som samma yrkesverksamma kvinna. Genom kanske alla faser då.
Alltså den här frågan är ju verkligen supersvår. Speciellt för mig som inte har fått barn. Och alla ser väl olika på det här. Jag tänker mer så här, vad är det som gör att du måste utesluta det ena för det andra? Jag förstår att liksom, tiden inte räcker till hela tiden. Men jag tänker också att jag i framtiden kommer se mig själv som samma yrkesverksamma kvinna. Men att man kanske tar en paus i det lite för att fokusera på den här mammarollen som man har. Och jag tror inte att det behöver vara någonting dåligt det, utan snarare någonting bra. Att jag vet vem jag är, jag vet vad jag kan, jag är samma yrkesverksamma kvinna. Men nu tar jag en paus i det och nu är jag mamma och får ha den här familjemyset. Och sen ja, men att man ska tycka att det är okej att ta en paus. Man måste inte vara liksom båda två hela tiden. Och jag tror att man liksom, man måste ge samma kraft och go i mammarollen som att man har gett i yrkeslivet. Och sen när du är klar med din mammaledighet så kör du igen i liksom din yrkesroll och kör lika hårt. Så jag tror inte att det ena utesluter det andra. Men väldigt bra fråga. Och jag vet inte om jag svarade helt bra, för den var lite krånglig. Men det var en bra fråga av Anna Brolin där. Mycket bra. Caroline Törnqvist.
Hur kan vi liksom tidigare... Hur kan vi väcka intresse för den här typen av faktiskt väldigt viktiga frågor? Hur kan vi få fler kvinnor att ta eget ansvar för sin ekonomi? Det skulle jag nog vilja ställa liksom, som en fråga. Mm. Och med ekonomi menar jag inte bara kronor och ören och hur mycket sparar du i månaden. Utan det är liksom, hur kommer din pension att se ut? Och hur mycket veckopeng ska jag ge till mina barn? Eller liksom, hur klarar jag mig i en relation? Att, helt enkelt, hur ska vi få kvinnor att bli lite mer aktiva på det här?
Det här är ju jätteviktigt, och om du inte lyssnat på podden med Caroline Törnqvist, gör det då. Det är podd nummer 20 och det ger en bra fundering kring din ekonomiska situation. Jag tror att det är svårt att i tidig ålder få någon intresserad som inte är det. Man kan ju skapa en förståelse och ett intresse till en viss gräns, men kanske inte mer invecklat än så, vilket det ibland behövs såklart. Jag tror inte på det här att man ska ge sina barn lite pengar här och där. Liksom, ska du på bio? Här får du en 100. Ah, vill du ha popcorn? Men här får du 50 till. Så jag vet inte. Det där, jag tror att man liksom från tidig ålder och framförallt i tonåren måste lära sig värdet till pengar och ha respekt för pengar. För om en förälder bara ger lite pengar här och där, då tror jag att man lätt som barn kanske tänker att det är bara 100 kronor och det kommer mer. Och jag kan fråga pappa, jag kan fråga mamma. Jag har aldrig fått sådär, utan jag har kämpat för mina egna pengar. Men om jag tänker på min ålder idag, och det tips jag kan ge är att kanske prata om pengar med dina vänner. Och då menar jag inte liksom, hur mycket tjänar du, vad kostar de där skorna? Utan mer sätta upp tjejmöten där ni kan ses och diskutera olika ekonomiska saker över en middag. Jag har flera gånger hört om såna här kvinnoklubbar och jag tycker det är grymt. Här har vi ju verkligen chansen att ta makten över vår egen ekonomi och hjälpa varandra. Jag är själv med i en sån här klubb och jag har faktiskt ett möte idag. Då ska vi prata om pensionssparande och det är ju jättebra för då tar jag reda på hur min egna situation ser ut och jag lär mig massvis om andras situationer och jag kollar upp liksom det här tjänstepension och privatpension och allmänna pensionen. Jag har redan kollat upp lite grann. Men jag hör också andra prata om det och hur de gör med sparande och så vidare. Så det är jättebra. Och sen kan man ha andra möten i de här kvinnoklubbarna som man pratar om aktier, bostadsmarknaden, räntor, sparande och så vidare. Så mer sådana här kvinnoklubbar.